Känn hjärtligt välkomna till Toto Balotto, Lucia Toto, denna måndag 13 december 2021. Var du på Lussa i morse?
Nej, det är fan helt otroligt hur julstämningen helt har avtagit i Casa Wilbacher. Men nej, jag fick ingen inget lussefirande, jag fick inga lussekatter. Sen är jag visserligen på det, så jag hade inte käkat ändå, det kanske påverkar. Men jag tänkte på det, jag såg att om ett år när det är Lucia, vet du vad det är för speciellt då?
Kan det vara VM-final eller VM-semifinal?
Semi.
Just det. Jag såg någonting. Nu kommer ju alla lustiga julfotbollstweets. Aha. Kan det ha varit Rickard Luigi Henriksson som skrev någonting om Lusse Qatar?
Aha.
Nej. Istället för lussekatter. Okay. Och så brukar väl Per Texas Johansson, han har ju sina lister på månader som är bra vädermässigt. Någon tabell där, en rörlig tabell. Ja. Patrik Ekwall är alltid inne och heja på. Känns... Nu har april rört sig två pinnhål upp.
Känns som att den generationen på något sätt lirar jävligt bra med varandra kring just de grejerna.
Ja, men nu i morse såg jag bara att Texas då julfotbollsnamnlista fladdrade förbi. Där han har gnuggat geniknölar ner i Halland och skickar ut då lite lustiga julomskrivningar av fotbollprofilers namn.
Intressant det där med generationer. Och jag kollade på Mattias Lyr och Patrik Ekwall sammanfattade Allsvenskan. Delade ut priser, tror jag att de gjorde. Sin egen lilla verksamhet till gala.
Ja.
Och då skojade de liksom i det där, för det skulle bli lite rolig sändning. Det var att Patrik Ekwall hade liksom julpyntat. Det var liksom skojet. Och så gick de lite för långt sådär. Det var inte kul första gången.
Dock tycker jag att det är positivt att mycket färre julkalendrar i år.
Ja, alltså,
de börjar avta som grepp.
Som fenomen, ja precis. Ja.
Kort ska gånga på, dock.
Jo, men den ska ingenstans. Original julkalender.
Vi spelade in med Pelle Kortschack förra veckan. Ett avsnitt vi släpper kvällen innan julafton.
Vad nu det blir.
Det var ett märkligt avsnitt.
Ja, det är fortfarande lite ur balans efter det avsnittet. Men Kimpa får säkert till det där helt bra.
Jag tänker att liksom, det blir väl någon slags krydda till folks uppesittarkvällar.
Jag vet att min svärfarsa, han kommer ju uppskatta det jättemycket. Så jag tänker att kanske våra yngre lyssnare har lite svårt att ta till sig det. Mm. Men eftersom vi växer så mycket 45 plus så kanske de tycker att det är ett bra avsnitt.
Och för er som undrar, vad är det här? Vad blev det av Consigliere Kortschack? Så kan vi väl dels påminna er om att vi gör minst 103 avsnitt ytterligare per år.
Ja.
Och att julen utöver Kortschack också kommer innehålla ett dubbelavsnitt med Erik Niva där vi sammanfattar 2021, fotbollsåret. Det blir mellandagstutto med Boxing Day fokus. Så att misströsta inte! Herregud!
Får jag slå ett slag för annandagen också, Gusten?
Absolut.
Det är pokertutto och då går vi i mål. Vi har kört två vänder. Senast igår, då kom jag på 429 plats. Första veckan kom jag på 420 plats. Någon jävla fisk som slog ut mig på ett par i sexer igår. Men annan dagen, då blir det stora crescendot. Då är det också JVM-premiär så att jag, Dicken och Christian Eklund, här Fimpen, kommer in i studion och kör. Och så kanske du kommer till något bord. Det hade varit trevligt. Hur som helst, gå in på Betsson och regga er när vi kör. Vi är igång igen på söndag klockan 20.00. Självklart ni som är 18 år och sen är det stödlinjen.se som gäller. Ska man ju säga.
Underbart. Vill du ha ett svep från helgen som precis avslutats?
Jättegärna.
Tänk att det återigen blev en händelserik, minnesvärd och omskriven fotbollshelg där ute. Kommer det någonsin att ta slut? Låt oss hoppas. Icke! England och Premier League gör sitt bästa för att stå emot omikronen och covidbollen rullar på trots utbrott både här och där. Brighton Spurs förvisso uppskjuten, men i övrigt så spelades det matcher mest överallt. Och elefanterna tog sina treer, vissa dock med mer straffhjälp än andra. Hur Manchester Citys matchavgörande stralle mot Wolves fick stå, I'll never know. Cristiano Ronaldo löste en ganska oförtjänt trea från 11 meter mot Norwich och Chelsea lyckades knipa segern mot Leeds genom dubbla 11 meters sparkar. Liverpool slog Aston Villa i Steven Gerrards Anfield Ritorno och man gjorde det genom Mohamed Salahs pyts från, just det, straffpunkten. West Ham tappade poäng mot Burnley. Leicester pulveriserade skatorna. Arsenal klev över Soton med tre bollar och Crystal Palace sköt Rafa Benitez ett par steg närmare arbetsförmedlingen. Eller savannen. Hämtar sig spanjoren från detta? Ah, jag är skeptisk. Till Italien, där Inter för första gången toppat tabellen den här säsongen i ensamt majestät. Vem hade trott det för bara några veckor sedan när Nerazzurri hade både Milan och Napoli mer än tvåsiffrigt antal poäng framför sig? 4-0 mot Cagliari igår, stor show av såväl Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Nicolo Barella och Alessio Cranio. Men hallå, är inte det keepern i Cagliari? Jo, och det vittnar kanske lite om hur matchen på Giuseppe Meazza såg ut. Och blåsvart verkar vara färgerna för dagen. För trots ett blytungt uttåg ur Champions League mot Villarreal i torsdags så studsade Atalanta tillbaka borta mot Hellas. Tog sin sjätte raka ligaseger och känns i dagsläget som Inters tydligaste scudetto-utmanare. Juventus fick Dybala skadad när två poäng tappades mot Venezia. Milan fick med sig samma utfall borta mot Udinese efter Zlatans sena kvittering. Och Sassarna slog Lazio efter vändning underläge 0-1 till seger 2-1. Sampen tog en blytung derbyseger i lanternan mot Genoa. Men hej! Chevas sorgliga gäng gjorde i alla fall mål. Kimpen, fanfar! Fiorentina ångar på mot Europa och man gör det med Dusan Vlahovic i sällan skådad målform. 32 ligamål har han gjort under 2021. Bara ett mindre än Cristiano Ronaldos rekordnotering på 33 i den italienska fotbollshistorien. Säger ganska mycket det, va? Helgens stora knall hämtar vi från Neapel där Empoli borta slog ett skadedrabbat Napoli med 1-0 genom säsongens flaxigaste kasse av Cutrones bakhuvud. Detta innebär 10 poäng de senaste 4 fighterna och Aurelio Andreazzollis gäng parkerar nu som 7:a i tabellen. 2 poäng bakom Juventus med 2 omgångar kvar innan julkakan ska käkas. Jag säger att man passerar den gamla damen innan dess. Villarreal hade en kanonvecka efter avancemanget i Bergamo när man på det löste en välkommen seger mot Rayo. Barça gick däremot åt andra hållet, blott en poäng mot Osasuna efter debaclet i München. Valencia vann igen, precis som Real Betis, och efter 4 ganska så ordentligt jävla tunga noll mot Isaks Real Sociedad så känns det grönvitrandiga laget fullt realistiska som en Champions League-deltagare i september nästa år. Helgens stora match var dock El Derbi Madrileño. Karim Benzema var tillbaka i startelvan och behövde en kvart på sig för att öppna målskyttet. När Marco Asensio sen i början av andra halvlek gjorde 2-0, också han framspelad av Vinicius Junior, så var det över. De regerande mästarna Atleti får lämna ifrån sig bucklan i maj, men den ser sannoliken ut att stanna i huvudstaden. PSG och Mbappé slog Monaco, Ajax torskade hemma mot AZ, Greuther Fürth tog första Bundesliga-segern och HBK tog en blytung 1-0 på Olympia i det allsvenska kvalet. Och så noterar vi att världens mest italienska tysk, Domenico Tedesco, fick en flygande start som tränare för Leipzig i och med 4-1 hemma mot Gladbach, som nu släppt in 14 mål de 3 senaste matcherna. Bra Gladbach!
När du sa HBK, du var inne på det tyska spåret där, då tänkte jag ett tag på HSV, men jag vet inte hur det går för den gamla dinosauren, numera utdöd.
Vår dinosaurie.
Exakt.
HBK.
HSV.
Ja. Ja, nej, men det går
bra
ju. Det går ju bra.
Ja, det rullar på lite.
Jag rapporterade ju lite om Die Rotenhausens förehavanden här för några veckor sedan.
Ja, det var några veckor sedan.
Vi konstaterade också glädjande i samband med det att det går betydligt sämre för Werder Bremen. Fuck Bremen och allt det där. Men HSV, Hamburger Sportverein slog Rostock med 3-0 igår. Och i och med det så kan vi konstatera att HSV nu kliver upp på kvalplats uppåt. 3 poäng bakom Darmstadt. St. Pauli däremot, lokalrivalerna, ångar ju på så in i helvete.
De leder
med marginal. Det är 7 poäng ner till Hamburg. Schalke hänger ju på där bakom.
Posörerna från Reeperbahn kallar jag dem numera för.
Ja,
med sin jävla flagship står mitt på Reeperbahn och nya trendiga områden. Och så
spelas alltid någon snitsig musik på Millentor.
Exakt.
Hemmarenan där.
Ska vara snitsigt, sannoliken.
Ja, verkligen.
Det var lite som Södermalm 2001. När allting skulle vara snitsigt.
Var det snitsigt på Söder 2001? Var det verkligen det?
Ja, men det var ju att man var omedvetet medveten. Eller medvetet, eller tvärtom då kanske, medvetet och omedvetet. Verkligen. Vadå? Jag går bara runt här i min knasiga lilla klädstil, alltså, men exakt. Jag är lite smutsig och har dålig hygien, då spelar ingen roll.
Nej, men det är väl liksom hörnstenen i hipsterkulturen. Men så här, dålig... Att vara medvetet omedvetet.
Exakt.
Ja, men det är ju själva hörnstenen i hipsterkulturen, att vara medvetet omedveten. Oj! Jag ramlade bara in här på en second hand butik som heter Herr Judit och köpte någon gammal afghanrock. Ja. Oj. Det här var
men de är ju lite där
va,
Sankt Pauli och med sitt arv och alltihopa. Och är det någon som har varit på repeban och runt i området där, så vet ju alla att det numera är supertrendy. Lite det gubbängen är på väg att bli i Stockholm. Ger det 10 år så ska du fan se att gubbis är den nya reperban.
Nej, det vet
utan prostituerade. Eller med, vad fan vet jag.
Men du, innan vi kanske då ger oss tillbaka till fotbollen och svepet, så kanske vi ska stanna på Söder när du ändå nämner det. För det händer ju onekligen grejer i, har du fått något namn? Milos Gate?
Eller?
Skicka bara ut Milos Gate här nu. Många har säkert hängt med i vad som händer kring Hammarbys tränare Milos Milojevic. Vi berörde det ju snabbt och kort i senaste avsnittet. Jag var skeptisk till den eventuella kladdigheten i att alla inblandade verkar ha samma agent och att det finns då kanske eventuellt bakomliggande orsaker som gör att den här flytten då... ses fram emot av alla inblandade.
I detta, som jag förstår det, så planteras det artiklar för att man vill stärka sin sida och så vidare. Men det är det jag hör.
Så är det. Mm. Och vad jag förstår och har förstått de senaste dagarna, så verkar det ju inte vara någon slags kollektiv rokad här där alla ska skåla i norsk sprit när allt är över, för att alla har skårat en kommisch och en bra provision här. Utan det verkar vara lite mer uppdelat, men framförallt så är ju hela situationen fullständigt urballad här nu. Det som hänt är alltså att Hammarbys tränare Milos Milojevic har uppvaktats av Rosenborg. Han har åkt till Trondheim för ett möte och någon typ av slutförhandling. Men när det väl kom till kritan så finns det då två versioner. Ett, att Milos tackade nej till Rosenborg. Två, att Rosenborg tackade nej till Milos. Det här har ju, är han ordförande? Alltså gamla Nils Arne Eggen, va? Mm. Rosenborgs Karl-Heinz Rummenigge. Eventuellt snyggt. Är han liksom passé i form av faktiska titlar. Och har ingen konkret uppgift idag. Men är på något sätt ändå ständigt språkrör för den här klubben. Han klev ut och var väldigt tydlig. Han sa väl till och med, låt oss vara tydliga. Det är Rosenborg som tackar nej till Milos Milojevic och inte tvärtom.
Ja, men självklart.
Det här har ju dock inte liksom bekräftats. Det finns väl två sidor av det här myntet. Det vi i alla fall vet är att Hammarbys lagkapten Darijan Bojanic var ute i Sportbladet och slog fast att spelartruppen har fortsatt fullt förtroende för Milos och att tränare är precis som spelare en del av fotbollsvärlden som vill uppåt och framåt och har ambitioner att röra på sig. Det är inget konstigt att tränare som gör det bra ryktas vidare och bort och till andra klubbar. Det som däremot blir, det är ju att oavsett vem det var som tackade nej till den andra, så är ju Milos Milojevic just nu i ett läge där han då med svansen mellan benen ska komma tillbaks till Årsta och på något sätt försöka gå vidare med business as usual, som om ingenting hade hänt.
Men det är väl högst problematiskt att han har varit i Trondheim, uppenbarligen, och alltså det vet vi ju. Eftersom det har fotats och haft möten när han är under kontrakt med Hammarby.
Och då finns det
jätteproblematiskt.
Det finns väl uppgifter då om att han har varit där med Hammarbys goda vetande och att han har fått okej att åka dit. Det är dock inte liksom så här, det är inte 100% åt något håll, så att om det tvistar väl de lärda också och de upplysta. Men kärnan kan vi väl i alla fall vara överens om är att Milos Milojevic nu eventuellt ska gå in i 2022 som Hammarby-tränare med ett jävligt kantstött förtroende från inte minst då supporterna. I och med då att Milos är ett halvår gammal på posten, han har svingat en del mot spelare, däribland Amo, att men hans fokus verkar vara att dra härifrån och hans fokus ska vara här, och det är det som är viktigt. Och så är han själv titt som tätt på flygplatsen i Trondheim, ja, och besöker en annan klubb.
Nu pratar vi om typ det vi vet och det som är situationen. Sen finns det ju en massa andra problematiska uppgifter som ändå har uppdagats, och jag menar ingen rök utan eld. Alltså det här med att han och styrelsen har clashat, eller styrelsen, men jag vet inte vilka som bestämmer i Hammarby, om det är Peter Kleve i slutändan eller om det är Jesper Jansson eller om det är von Yxkull och gubbarna i AB-styrelsen. Men det har ju varit ganska heta diskussioner, vad man har förstått, på Årsta. Mm. Och där man inte har varit överens, och som ska ligga som grund för att han har sökt sig bort, eller sökt sig bort, att han har missnöje med hur saker och ting sköts i Hammarby.
Och i versionen som talar för att det är Milo som har tackat nej till Rosenborg, så är ju också deras styrelse inblandad. Alltså att det där är versionen så att styrelsen i Rosenborg ska vara tveksam till Milos, och då känner han att nej, men här har inte jag fullt förtroende, så då tackar jag nej. Alldeles oavsett så känner jag, alltså jag tänker direkt att här är det ju Rosenborg som visar rutin och Bayern som går i en orutinerad fälla.
Ja, möjligt.
Alltså, låt mig presentera en teori.
Ja.
Så Rosenborg vill ha Milos.
Mm.
De uppvaktar honom och menar på att så här, men du ska till oss. Här får du guld och gröna skogar, och det blir väl givetvis ett bump upp lönemässigt. Och det ena med det tredje. Kom hit så tar vi ett möte och så förhandlar vi om det här. Han har säkert Bayerns samtycke där. Jag tror inte att han tar det beslutet annars. Alltså i en klubb som Hammarby efter ett halvår på jobbet, när man så tydligt har pratat om långsiktigheten och framåt och 2022, och att vi har bara lagt grunden, vi har bara börjat. Men alltså, då drar du ju inte utan en tumme upp, utan ett okej till Trondheim och förhandlar med Rosenborg.
Skulle ju också kunna vara så att han har sagt till Hammarby, varit öppen och ärlig och sagt att jag kommer åka till Trondheim, jag kommer förhandla om ett kontrakt där, jag kommer i alla fall lyssna på vad de har att säga, och Hammarby har sagt fy fan för dig Milos, det tycker vi är skit.
Så kan
det
vara.
Men vi kan inte stoppa dig typ.
Min teori är då i alla fall att Rosenborg kanske lyfter luren till en eller två discofigurer i Norge och säger: kolla vem som landar på flygplatsen här i eftermiddag, eller ikväll, eller i morgonbitti. Så att det kommer ut i pressen att nu är Hammarbys tränare Milos Milojevic i Rosenborg. Och då är jag ju att när Bayern då sätter sin prislapp, som det ryktas om handlar om någonstans 6, 7, 8 miljoner för att lösa honom från kontraktet. Ja, då vet ju Rosenborg att då kan de säga, nej det här blev ju för dyrt. Det här går inte för sig. Men då är det ju redan ute att Milos har liksom kanske förmodligen bränt sig i Bayern, så att de måste hitta en lösning. Så Rosenborg kan ju bara nu stå bredvid och lugnt tacka nej och säga nej, det blir för dyrt, men vet att han blir inte kvar där. Och om en vecka eller två, ja, då kanske Milos är löst från det där kontraktet, och så står Rosenborg och säger nej, men de där 6, 7, 8 miljoner, vad händer med dem? Det blir bara en miljon, för du kan ju inte vara kvar i Hammarby. Jag känner hela kroppen att Rosenborg är rutinerad här.
När de köper honom för 700 000 norska.
Exakt.
Då får du rätt.
Men tror du, alltså ur ett supportermässigt perspektiv, att Milos Milojevic kan träna Hammarby?
Jag säger ju alltid att fem raka segrar, det kan liksom göra jävligt gott åt en relation med både en spelare och en tränare. Så det, självklart kan han träna dem, men det kommer inte bli lätt för honom, för att Hammarby-supporterna har ju redan gjort sig hörda på sociala medier. Och när träningarna ska starta den 9, eller vad det nu är, januari, ja, då kommer det nog låta. Och ska Milos stå där då, då vill det till att Hammarby och Milos har en plan för alltså någon slags krishantering här nu fram till den första träningen, om man nu ska vara kvar.
Jag tyckte det var befriande, och jag läste på Fotboll Direkt, tror jag, en kommentar från Jesper Jansson som bara var: vi har möten precis hela tiden.
Ja.
Så jävla ärligt. Det är möten precis hela tiden just nu, va?
Jag var ju med Daniel Larsson i hans lördagsprogramstudio Bollplank. Är det årets århundrades sämsta namn på en fotbolls...
Det är väl ett klassiskt arbetsnamn som hängde med.
Ja, exakt. Nej, men jag var med där, och då såg jag bara att det hade kommit in en bild på när Milos och Jesper Jansson sitter i vad som ser ut att vara en ganska het diskussion.
Vad som också måste Såg det verkligen ut att vara en het diskussion?
Det gjorde det.
Nu tycker jag att du häller onödig bensin på elden.
De såg arga och bekymrade ut.
Jag ställer mig...
Det är väl superrimligt att de två har en het diskussion? Det är väl inget konstigt?
Det är superrimligt. Vad som är mindre rimligt är att man i det här läget, i det här så jävla pressade läget, går ut och sätter sig inför öppna ridåer. Jag tror att den där bilden är äldre än vad den är.
Ja, det är möjligt.
Alltså, jag kan inte tänka mig att Jesper Jansson och Milos Milojevic i det här läget...
Det brinner på
Södermalm liksom. Och då, ska vi gå ut och ta det här mötet på lokal kanske? Ja. Nej,
det är möjligt att den är äldre.
Det hade inte skett i Rosenborg. Rutinerade Rosenborg i alla fall.
Där finns det rutin. Norsk jävla oljerutin.
Ja, vi får väl se om Miros Milojevic tränar Hammarby när 2021 blir 2022. Den sista potatisen är i alla fall inte satt i den här åken. Det kan vi i alla fall garantera.
Känner ni att det är lite burrigt? Det är lite kallt? Ja, då är det tur att K-Rauta finns. Kitos K-Rauta säger jag redan tidigt i den här spotten. För nu när kylan verkligen har gjort entré så behöver man ju lite extra värme. Och vad passar inte bättre då än ett varmt besök på K-Rauta. De har allt du kan behöva för att sätta lite värme och lite ljus i ditt hem. De har element, infravärme, gasolkaminer, ljuslingor, ved och brandsläckare är viktigt också. Allt för den kalla och... den mörkrädde. Så besök ditt varuhus och ta del av K-Rautas julerbjudanden på just värmesortimentet. Och glöm inte att bli medlem. Är du inte medlem än? Det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Bli det nu. Bli klubbmedlem i K-Rauta. Och se till att värma upp där hemma. Vi säger kitos K-Rauta. Nu vet ni om det. Vi är sponsrade av Lace Laboratory. Ni vet, sköna underkläderna, spetstrosorna som passar vid precis alla tillfällen. Varje storlek stretchar upp till 150% av den ursprungliga storleken. Så välj den som din flickvän, din älskarinna, vem du nu vill ge bort till. Vi vet att det är 97% män som lyssnar på Toto Balotto. Så vi vänder oss framförallt till er i dessa jultider. Och på tal om jultider då, så har Lace Laboratory nu tagit fram den perfekta julklappen till henne. Målet borta på Lace Laboratory är att skapa de perfekta trosorna som passar vid alla tillfällen och alla tjejer och alla smaker. Och som kan köpas till ett rimligt pris med också en stark kvinnlig community i ryggen. Det är bara trosor, det är ingenting annat. Så skäm bort din tjej och överraska henne med en helt ny uppdaterad trosgarderob. De kommer givetvis bli hur glada som helst. Det är www.lacelaboratory.com. Det är 15% på hela ordern exklusivt med koden TB15. Fundera inte, tjacka er julklapp till er tjej redan idag. Vi säger stort tack till Lace som är med och möjliggör Toto Balotto.
Ska vi ta oss tillbaka till svepet då och kontentan av helgens fotboll? Ska vi börja i Madrid-derbyt?
Kan vi göra.
Fan vad bra de är i Real Madrid. Alltså. Vilken höstsäsong de gör. Mm. Det kändes som att den där... Alltså du och jag brukar ju gilla att utgå från oväntade eller oväntat tunga förluster som eventuella vändpunkter för säsonger. Den där torsken hemma mot Sheriff i Champions League-inledningen.
Ja, just det.
Var inte det precis liksom vad Carlo Ancelottis Real Madrid behövde?
Men är inte Carlo Ancelotti liksom hela hans tränargärning att starta försiktigt, kanske lite nedtränade och sen bara lyfta? Alltså jag brukar alltid säga att det är någonting positivt när stora starka lag är dåliga i september och oktober. Men det kanske inte alltid stämmer, men jag gillar att dra en lans för de lagen som går lite tungt. Juventus är ju inte så till exempel. Alltså då och kommer inte lyfta den här säsongen. Men de kanske är lite för dåliga. Så kanske inte går att applicera det på just Max Allegris Juventus just i år. Men Carlo Ancelotti, han är ju... Ja, men han är väl proffset på att starta försiktigt för att sen bara vinna allt.
Ja.
Så att när man förlorade mot Sheriff... Jag tror till och med jag sa det i Toto Balotto. Det är det bästa som kunde hända.
Kanske.
Jag tror fan att det hade mycket, mycket väl kunnat sagt i alla fall.
Det jag tror att jag i alla fall menar med den känslan, det är ju att de frågetecken som fanns kring Real Madrid inför den här säsongen, hur ska egentligen den där backlinjen se ut? Börjar inte det där mittfältet bli ett par år för gamla? Är Vinicius Junior verkligen någon som kan börja fylla skorna i rollerna som har lämnats bredvid Karim Benzema? Vem ska egentligen vara härföraren och kaptenen här nu när Ramos har lämnat? Alltså, det fanns ju ganska många frågetecken. Och så förlorar man mot Lilleputt blåbärsdebutanten FC Sheriff som har stått och tagit selfies kvällen innan på Bernabeu. Och då känns det som att ja, men hela laget och klubben och Ancelotti inte minst bara bestämde sig för att nu är det vi som visar klassen här. Nu är det vi som snäppar upp oss själva här. Och sen dess så har det ju varit ett jävla segertåg. Alltså de håller ju nolla på nolla med det nya mittbacksparet Alaba Militao. Courtois är i sitt livsform. Det här mittfältet, Casemiro, Kroos, Modric. Det måste väl snart
de
börja.
De trivs ju med Ancelottis ledarskap. Han är ju som en stor björn som bara kramar om dem. Jag vet inte om du såg kramen igår mellan Ancelotti och Modric och det han sa efter att det här är ju... Det är en sån prestation. Jag menar, han har ju sett mittfältsprestationer genom åren. Mm. Att även om det är Madrid-derby, att efter den använda så stora ord. Mm. Det är inte jättevanligt så att säga för Carlo Ancelotti. Men att han gör det för en specifik spelare, det säger ju någonting om Luka Modric. Dels form, vem han är och hur han trivs under Carlo Ancelotti.
Är det fotbollshistoriens bästa mittfält vi ser här?
Ja, men...
Det är alltid så jävla svårt att bedöma liksom, historia
i presens. Det bedömer vi kanske lite senare.
Men håll med om att mittfältet Sergio Busquets, Andres Iniesta och Xavi
har fått konkurrens med det.
Är snarare liksom så här, fortfarande så självklart anses vara ett bättre mittfält.
Jag kommer du ihåg hur man pratade om Real Madrid inför den här säsongen? Jag tycker det är alltid intressant.
Jag nämnde väl precis det.
Jo, men...
Rabblade väl precis upp det man pratade om kring Real Madrid inför säsongen.
Jo, fast jag tycker att vi kan backa bandet rejält istället. För jag tycker att det är intressant. För man sitter ju där i juli, augusti och mer eller mindre bestämmer för sig själv hur säsongen kommer att bli för de olika lagen. Alltså det ena var ju, låt oss vara tydliga, att Kroos och Modric inte blir yngre. Hur många experter satt inte och sa det? Ja, Kroos och Modric, de blir inte yngre.
Nej.
Och så har du Casemiro där. Ja visst, det är stabilitet och sådär. Men det där är ju inte ett mittfält som ska dominera La Liga och se ut som ett lag. Det ser ut som ett mittfält som återigen ska leda Real Madrid till en Champions League-final. Det är det ena. Sen nämner du Alaba och Militao. Det var ju ett nykomponerat mittlås där Varane lämnade. Och där man kände...
Och Ramos.
Där man kände, det där kommer ju inte hålla. Och då Alaba och Militao? Det finns ju inte chans att det håller. Och sen nästa då. Nu kanske det är en anfallstrio vi ska prata om. Men jag väljer duon då. Eftersom vi hade ett Madrid-derby igår. Och det är de två som verkligen flyger. Benzema Vinicius Junior. Som ett av fotbollsvärldens bästa anfallspar. I form av... samarbete, samspel, hitta varandra och funka tillsammans. Det är för många, alltså så här, det var för mycket dåligt som sades om det här Real Madrid-laget för att det ska vara okej. Alltså alla vi, jag tror att du och jag också är med där, alla vi som sa det, vi ska stå här idag och skämmas. Nej, men vi ska det. Så sitt och skäms, Gusten.
Ja, alltså, jag,
du var en av alla experter som sa att Real Madrid med det mittlåset, med det anfallet och med det ålderstigna jävla skit mittfältet kommer ju inte komma någon vart. Så ingen pratade om Real Madrid inför den här säsongen.
Jo, det gjorde vi. Nej, tycker jag att du är för hård mot oss här.
Nej, absolut inte som en
jag
kandidat.
Jag skulle i alla fall vilja slå fast att jag
har hoppat på 17 gånger pengarna. Och det var du som sa.
Jag skulle i alla fall vilja slå fast att det här mittfältet är, säg en ligatitel till då. Eller en Champions League-framgång. Säg att det här Real Madrid tar sig till semifinal. Jag kan se dem absolut gå hela vägen. Men löser de den här ligatiteln, alternativt tar en Champions League-framgång, kanske rent av båda, då tror jag nog, fast i och för sig, det Xavi, Iniesta och Busquets har på liksom Barça-tiden är ju att det också var spanska landslaget som vinner EM, VM, EM. Det
Jag vet.
Men, tung konkurrens.
Men du, jag vet, det vet du också egentligen Gusten, att inför en
jag
semifinal
mot PSG, då blir de fotbollshistoriens bästa mittfält. Det sa jag aldrig.
Nej, det sa du aldrig. Nej. Det har jag inte sagt. Men inför en semifinal mot PSG, City eller liknande, alltså till och med så långt med Real Madrid som mer eller mindre matematiskt har säkrat La Liga, så kommer alla underskatta Vinicius Junior och Benzema som anfallspar. Och man kommer underskatta Alaba och Militao också. För att folk har inte riktigt vaknat. Folk har inte riktigt förstått. Och folk är inte sålda på det vi sitter och säger här nu.
Nej, och det som aldrig blev Hazard, det som inte kommer bli Bale igen, det som heller inte blev Rodrigo. Alltså jag tycker nog ändå att det har hänt lite för mycket bra med Marco Asensio här under Carlo Ancelotti.
Eller hur?
Så att till dess att Kylian Mbappé och eller Haaland ansluter i sommar, så tror jag nog att Asensio mycket väl kan komma och bli den där sista pusselbiten. För när Asensio spelar som han har gjort den här veckan, alltså med övertygelse, med självklarhet, med bra avslut, med en stark fysik som inte rycks sönder av massa skador här och där. Men då är han jävligt bra, och man ska heller inte underskatta, precis som man pratar om att när Messi, Neymar och Mbappé bildar fronttrion i PSG, så tar man ju lite för mycket syre av varandra. Man tar lite för mycket rampljus av varandra. Alla tre måste göra avkall på det de är liksom satta på fotbollsjorden för att göra. För att de andra två ska ha sin tid med bollen, som ska ha sina touch, som ska ha sina ytor och sina passningar. Alltså det är ju så jävla underskattat med en tydlig trea i hierarkin, i en trio. Så att med Benzema som spjutspets, med Vinicius Junior utanför honom, så är det ju liksom i många avseenden optimalt med en Asensio som aldrig kommer kunna stå och vifta med armarna och slå ut med hela kroppen och visa någon slags frustration. Varför fick inte jag bollen? Varför får Benzema bollen där? Han vet sin plats och han gör det jävligt bra. Så att, sista pusselbiten är på plats här.
Mm. Och de kan ytterligare spetsa det där laget om de behöver i januari också. Med någonting som behövs för bredden.
Ja, å andra sidan så finns det ju fan en bredd där också. Så att, jag tar av mig hatten för Real Madrid och Carlo Ancelotti.
Gör det.
Vi tackar Atletico Madrid för visat intresse i försöket att försvara sin ligatitel. För det här kan ju inte gå. Nej. Det är 13 poäng upp till Real Madrid nu. Förvisso med en match mindre spelad, men ändå. Mm. Jag ser inte Atleti försvara den här titeln.
Och man börjar, jag vet, kanske man inte ska säga nu, nu vann de ju titeln i maj, men Simeone.
Säg det inte. Alltså,
men det anfallet, herregud, måste ju skapa mer. Och då pratar jag inte bara om matchen igår. Måste gå att få ut mer av det anfallet. Han har säsongen på sig, sen ska vi börja prata om det.
I Fotbollssöndag Europa-studion så pratade både Adam Pintorp och Marcelo Fernandes länge och väl om João Felix. Mm. Att det är så frustrerande att se honom spela sin bästa fotboll i små perioder, både av matcher och säsonger. Och undrar liksom, när ska det lyfta på riktigt? Marcelo lyfte att jag tror nog att det kanske är bättre för honom att lämna Atletico Madrid. Så att han får komma till en klubb där han inte riskerar att flyttas på för att han är för svag i två matcher. För där finns Griezmann, Correa, Luis Suarez och så vidare. Utan att han får ett förtroende att visa vecka ut och vecka in att du behöver inte oroa dig för att liksom flyttas ut ur en startelva. Och jag menar, Pintorp var inne på det också, att höjden som João Felix visar upp är ju enorm. Mm. Alltså han kom in i paus igår och är sån oerhörd injektion för Atletico Madrid. Men ändå så står vi här 2,5 år in i hans Atletico Madrid-sejour som de pröjsade 1,2 miljarder för. Och man känner att vad har Atletico Madrid egentligen fått ut av João Felix? Visst, han var absolut med och bidrog till ligatiteln i fjol, men det är ju fortfarande en spelare som i mångt och mycket står och trampar på samma ruta individuellt. Mm.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Något annat från Spanien helgen? Real Betis, wow, men, igen, eller?
Det blir ja, jätte wow. De ser ju fantastiska ut och sättet de slaktar Real Sociedad på. Alltså egentligen två grejer från Spanien. Det ena är ju Alexander Isaks säsong som ändå är anmärkningsvärd svag. Han hade ju en period där med kanske 2 veckor som det kändes som att nu kommer det lyfta. Nu är han igång. Mm. Nu är maskineriet inoljat.
Och det var ju också sammanflätat tungt med ett par jävligt bra landskamper.
Exakt.
Målet mot Spanien.
Han hade en period, kanske var längre än 2 veckor, kanske var 3 veckor eller någonting sånt där. Mm. Men alltså han tillsammans med Real Sociedad, de har också vunnit mycket sent. Alltså jag kan tänka mig att Fantomen har sett det här i sina siffror komma lite för Real Sociedad. De kommer tappa matcher. Men om ni har pratat
det slog
om
vi
det
fast i fotbollslabbet, ja, för några veckor sedan.
Exakt.
När Real Sociedad
det här kommer att hända.
Toppade tabellen. Att, ja. Nej, men de har fått otroligt bra utdelning på sina skapade
målchanser. Lite exakt samma sak med Milan. Att de också fick lite för bra utdelning tidigt för ganska få skapade målchanser och dåliga utgångslägen inför sista kvarten 20. Så jag ska inte säga att jag är orolig, men jag tycker att det är lite tråkigt i alla fall att jag inte får se Alexander Isak leverera mer. Men det hänger ihop med hela laget. Det går de dåliga, vad fan ska han göra då? Det andra är ju att jag har ju kommit till det där läget nu i och med att du och jag har ett bett med varandra gällande Barcelona.
Mm.
Att jag varje vecka Barcelona spelar ligafotboll gnuggar bort dem. Men det är också sjukt för att jag ville
härliga
dem
tider för det nu alltså.
Ja, men jag ville dem ju lite väl i Champions League. Alltså, Xavi kom tillbaka och då kände jag att ja, men jag fick lite puls och ville att de skulle vinna. Och samtidigt då som att det här bettet är så viktigt för mig. Så jag satt där och liksom jobbade bort. Eller framförallt jobbade jag ju in en Osasuna kvittering. Det blev ju 2-2 till slut.
Men på tal om Fantomens siffror så garanterade han faktiskt. För jag och Adam Pintor pratade om det här säsongsbettet med dig igår. Och då sa han att jag kan garantera Barcelona topp 4.
Nej, det kan han inte göra. Alltså, det där, så att säga, de sviktande fotbollskunskaperna och den dåliga magkänslan kommer in. Det jag besitter då, jag har en kristallkula, det har inte han och så vidare. Siffror tyvärr stämmer inte alltid.
Nej, så är det. Vi släpper Spanien och La Liga, tar oss till Italien där jag är ju inte mycket för kalenderårrekord, det vet du. Det är inte du heller.
Nej, vi har ju pratat om det dessutom för bara
rekord veckor sedan. Ska pratas om i form av säsonger, men om vi bara bortser från rekordet i sig och konstaterar att Cristiano Ronaldo är den Serie A-spelare som i den italienska fotbollshistorien gjort flest mål under ett kalenderår med 33, så säger ju det väldigt mycket om Dusan Vlahovic senaste år och fullkomliga explosion som anfallare. Att han nu står på 32 gjorda mål med 2 ligamatcher kvar av året.
Mm.
Skulle han således göra 2 mål på de här 2 matcherna, de relativt enkla uppgifterna Sassuolo och Hellas Verona, så har han alltså gjort fler Serie A-mål på ett kalenderår än någon annan i den italienska historien. Och det är ju ändå otroligt. Alltså det är ju otroligt, för det har spelat så jävla många bombers i det där landet, i den där ligan.
I det där laget.
Ja, dels,
Luca
ja,
Toni,
visst.
Battistuta, du kan nämna många. Christian Rigano, var en sån sak. Han gjorde mycket mål för Fiorentina. Jag menar bara att han slår in sig i historien, men problemet, det som är lite jobbigt att vara Fiorentina-supporter, det är att man vet att han snart är borta. För nu har man ju värvat Jonathan Ikoné, eller värvningen är inte riktigt klar, men man är väldigt nära. Och så har man Nico González, på tal om liksom spelare som har flygit i Fiorentina under hösten. Och så Dusan Vlahovic längst fram. Tänk dig de tre ihop. Mm. Det kan bli helt sjukt bra. Men alltså, man behöver inte ens prata om kalenderåret. Du kan ju prata om att han har gjort 15 mål för Fiorentina under den här hösten. Mm. Som fortfarande inte är klar. Julkaka ska ätas och så vidare, men inte än. Utan han har två matcher på sig och med största sannolikhet så gör han väl mål. För tittar du på hans liksom målfacit så är det 1, 2, 3, 4, 5 senaste matcherna så har han gjort mål. Och i två av de matcherna så har han gjort dopp i etta. Men det är liksom, det är så nära målgaranti på en spelare som man kan komma. Och det var, jag tycker det var länge sedan man såg i Serie A. Det var ju typ när Luca Toni var som bäst och öste in mål.
Ah, Higuain.
Ah, okej. Ah, ja.
Higuain sista två säsongerna i Napoli.
Ja, ah, det var också målgaranti.
Och sen ska man väl ändå ge det till både Cristiano Ronaldo och Ciro Immobile.
Ja, ah, inte på samma... Ja, ah, jo. Ciro Immobile för övrigt smyger på där bakom. Lazio går ju sådär, förlorade mot Sassuolo som du sa i svepet.
Ciro Immobile inte mål.
Nej, Ciro Immobile inte mål. Men står ju på 13. Två, ja, mål, jo, skjuter igen. Två mål bakom.
Det var bara kul otroligt att vi pratade om Immobile som en målgaranti dagen efter att han inte gjort mål mot Sassuolo.
Absolut, men jag tycker det är intressant att han smyger med. Att Simeone också har gjort 12. Alltså tre bakom Dusan Vlahovic. Nej, det... Jag vet inte, hur kom vi in på Vlahovic?
Det slog mig verkligen igår när Leonard Jägerskiöld Welander plockade fram de här siffrorna. För att, alltså, jag fick sån jävla
plockade
svindel.
Fram de här siffrorna? De har ju snurrat i tre månader.
Ja, men just de här 32 kalenderår.
Jo, men de alltså, pratade ju om svepet för två veckor sedan. Alltså, det här har ju varit...
Ja, liksom, men tre månader, ja, okej. Okay, alldeles oavsett.
Ja, ja, ja.
När det belystes igår så fick jag lite så här svindel för att det är så många stora målskyttar i Serie A-historien som man har levt med. Alltså, Pippo Inzaghi och Vieri och Battistuta.
Senast en ung spelare, alltså en bomber i Serie A, känns som typ det svåraste man kan göra inom fotbollen. Att dels övertyga en italiensk tränare att du ska vara startman och att alla bollar ska gå på dig. Mm. Men att också göra över 20 mål. Du kommer ihåg Fiorentinas förra säsong.
Oh ja.
Usel. Alltså Beppe Jacchini skulle in och det var Kepan där. Och, alltså han spelade sin trötta hela 3-5-2-boll. Så vi behöver inte ens prata om kalenderåret för att liksom se Dusan Vlahovic storhet. Han gör alltså 21 mål och gör över 20 mål som ung spelare i Serie A. Det är ju otroligt. Han var 20 bast förra säsongen och i år har han redan gjort 15. Jag säger nu bara att det var senast en så ung spelare gjorde två säsonger i rad. Alltså gjorde över 20 mål två säsonger i rad. Det måste ha varit Alberto Gilardino. Ja. Får någon annan säga emot mig?
Kanske.
Jag säger att det var senast och det säger ju väl en hel del.
Vi slår i alla fall fast till alla er som lyssnar på det här men inte följer Serie A att Dusan Vlahovic är så mycket på riktigt man kan vara.
Alltså, drömspelare, du ser på hela hans aura när han spelar. Kom ihåg när han var valpig. Alltså du hade ju förra typ hösten så pratade man om Fiorentina måste söka en riktig bomber så att Dusan Vlahovic får växa. Mm. Klassiska. Ja men så han får växa. Vad behövde han? Han behövde förtroende, han behövde spela 90 minuter. Och
precis
då
kommer
ju den här, exakt, då kommer den här auran att han ska känna att han är bäst i världen varje gång han går ut. Det som Haaland har haft genom hela sin unga karriär också. Det är kul att se, och det blir ju sjukt intressant att se vilka som kniper honom. Jag har fått en massa frågor på Twitter om hans framtid, vad tror vi han landar? Ja, men Juventus borde inte ha råd, men de är ju såklart där och ska knipa de bästa spelarna från den italienska fotbollen. Men jag tror inte man pallar alltså. Jag tror inte man har det. Utan jag tror, du pratar
tror
om Real Madrid.
Han vill gå dit.
Du pratar om Real Madrid.
Alltså att
Manchester City har ingen nia. Det är perfekt för City att knipa honom.
Att Federico Chiesa gick när han gick till det Juventus han gick till. Det har man ju en helt annan förståelse för. Alltså
han
vet ju att han bränner sitt legacy. Han blir Judas i Florens, men han går till de regerande ligamästarna med Cristiano Ronaldo som ska spela Champions League återigen såklart. Jag menar,
klart
det är ju inte det Juventus Dusan Vlahovic eventuellt kan gå till. Han går till ett lag som av allt att döma ser ut att bränna Champions League, som inte har Cristiano Ronaldo och som sitter inne på sin sämsta trupp på över 10 år.
Mm. Alltså, men samtidigt så vet han att han är pusselbiten som de saknar.
Jo, men han vet också att med det så kan man ju också inte behöva bränna liksom hela Judasbron i Florens.
Okej, han kanske finns någonting att göra på mittfältet där också. det finns några pusselbitar att sätta, så att säga.
Eventuellt också i backlinjen.
Ja.
Och då menar inte jag på att Bonucci och Chiellini är liksom dåliga, men att De Ligt kanske inte varit den där klippan man trodde att han skulle bli, och att Bonucci och Chiellini, de är ju borta om något år. Mm. Chiellini kanske tidigare än så. Mm. Skitsamma, Dusan Vlahovic i alla fall, honom behöver inte tvivla på. Vi kommer prata om honom
väldigt mycket. Kul också att han ska spela VM. Det finns någonting i kristallkulan där, alltså, som jag ser. Mm. Alltså med Serbien, och att han faktiskt får spela VM. Man kommer från lite mindre länder som inte har lyckats ta sig till mästerskap tidigare. Så det blir lite tråkigt när mästerskapet börjar, att de spelarna inte är med, Ryan Giggs och så vidare och så vidare. Men kul att han är där. Jag vill påminna om den grymma tävlingen som vi har just nu med Celsius, där man har chansen att vinna en resa till Åre vecka 7. Upplägget är enkelt, men det är också maxat. Man får ta med en kompis, och det som ingår är resa tur och tur, boende på Holiday Club, Celsius afterski, liftkort, massa kläder och merch från Celsius såklart också. Det sägs att det kommer en del överraskningar. Det jag vet, det är att jag, Dick Axelsson och Christian Eklund och Kim Wirsén ska upp och göra en livepodd på deras afterski. Allt ni behöver göra är att gå in på vår Instagram, följ Celsius, tagga polen som du vill ta med dig upp till kylan. Vi säger stort tack till Celsius för att ni är så generösa och gör en tävling med så här fina priser. Ni som har lyssnat på Toto 5, ja, ni som inte har gjort det, gör det. Men ni som har lyssnat vet att vi gör den podden tillsammans med Stadium. Och de fina gamla Norrköpingsföretaget har ju ett engagemang och gör ett jobb bland klubbar och föreningar i landet för att skapa en så bra sportmiljö som möjligt. Och de försöker alltid möjliggöra förändringar och jobba ständigt med utveckling, både internt och externt med föreningar och klubbar. De lever efter sin vision, och i samarbete med föreningar och andra delar av samhället så vill de inspirera fler till ett liv i rörelse och helt enkelt aktivera världen. De stöttar väldigt många föreningar, och det här tycker jag är bra, som jobbar med projekt som riktar sig till ungdomar som på olika sätt befinner sig i utanförskap. Och Stadium vill ju såklart motarbeta det. Ett exempel på deras arbete är FC Rosengård. Det har de gjort fantastiskt. En annan klubb de är med och stöttar är BP. Och i frågor kring jämställdhet och aktiviteter för unga så har Stadium ett väldigt, väldigt nära samarbete med BP. Och det är ju Europas största förening för både pojkar och flickor. Alltså det är 3000 boys och 1000 tjejer som spelar fotboll i BP. Och målet där är att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten. Med fokus på, ja, men resursfördelning. Och det är lite så här tråkigt, så här, vadå resursfördelning? Men det är så otroligt viktigt att man får samma möjligheter att satsa på sin sport, både pojkar och flickor. Det är lika behandling såklart, och ökad kunskap kring de här ämnena. Och jag som är väldigt nära i Stockholmsfotbollen vet att BP gör ett fantastiskt jobb. Så vi säger stort tack till Stadium för att ni är med så nära och stöttar Toto Fam, och att ni gör ett fantastiskt jobb där ute.
Vad tar du med dig från Premier League-helgen som var? Det var ju mäktigt att se Steven Gerrard vara tillbaka på Anfield, även fast han bjöd upp till absolut noll dans.
Det var ingen Søren Kratz.
Det var ingen Søren Kratz, absolut inte. Utan Gerrard körde ju i hela build-upen och precis innan. Alltså, han var ju så torr och så nykter i det där att det var liksom lite överdrivet. Mm. Å andra sidan så får man väl misstänka att det bubblade inombords. Och nu slutade det ju med en 1-0 för Liverpool. Den var väl inte orättvis, men det var ju heller ingen överkörning, samtidigt som Villa absolut inte. Ja, men de skulle ju inte haft med sig någonting från den där matchen. Men det blev heller inte liksom, det blev inte det här kärlekscrescendot som man ändå utifrån hade hoppats på. Eller i alla fall jag. Å andra sidan så kan jag ju förstå det, för att jag tror att alla inblandade parter här, alltså dels Steven Gerrard, men också Jürgen Klopp, publiken, Liverpool som lag, Aston Villa som klubb, Det går ju heller inte att så här tidigt in i hans Premier League-tränarkarriär. Han har varit i Villa en månad. Alltså, det går ju inte att göra en Søren Kratz heller.
Nej.
Då hamnar du ju för mycket strul.
Ja, sorry. Så här är lite för stor arena att göra det på också. Søren Kratz tänkte kanske allsvenskan där och då att man kommer lite undan med det. Det gjorde han inte!
Nej. Jävligt obehagliga bilder på Victor Nilsson Lindelöf som satte sig ner, tog sig för bröstet i matchen mot Norwich, lämnade och pratade själv om att han kommer inte ihåg situationen när han satte sig. Och det är ju liksom läskigt på riktigt. Inte bara andningsbekymmer, men att han inte kommer ihåg. Jag tror ju att, alltså vi fick ju några som hörde av sig att vi ska inte hålla på att uppmana folk att ta sitt vaccin efter förra avsnittet. Just det. Jag tror snarare att, alltså, om det nu går att peka på en ökad mängd fall och exempel på spelare som har haft bröstsmärtor eller andningssvårigheter eller haft sådana åkommor, lex typ Kun Agüero, Lindelöf i helgen. Jag tror att det kan vara symptom som man får och får leva med och få dras med av corona. Snarare än
alltså, så här, Joshua Kimmich till exempel har ju svårt att komma tillbaka, att hans lungor är inte okej.
Okay. Exakt, och han om någon har ju inte dragit på sig något skumt vaccin.
Nej.
Han har ju stått emot.
Jag vet.
Och nu pratar
och
han om
sig.
Exakt, att jag skulle ha tagit det där vaccinet.
Men det skulle ju också kunna vara alltså, så här, att man får biverkningar, speciellt män har väl konstaterats av vaccinet också. Att det man kan få lättare hjärtmuskelinflammation och så vidare. Och jag tänker på fotbollsspelare som är, eller fotbollsspelare, elitidrottsmän och kvinnor överlag. Att det är större chans då att man åker på någon typ hjärtmuskelinflammation.
Eller risk.
Ja, absolut. Men det är
jag
någonting
tror
man
i alla fall
sett.
Till antivaxarnas liksom, högljudda motståndsstämma här. Att man behöver inte slå fast att alla besvär som man har sett exempel på senaste året är konsekvenser och biverkningar av vaccinet.
Nej. Utan det man kan konstatera att det är en jävla situation vi befinner oss i och det
är obehagligt. Det är röven. Och det är jävligt obehagligt. För att alltså, så som Lindelöf sitter på huk, tar sig för bröstet och sen pratar om att han minns inte liksom situationen som gör att han går ner. Det känns inte som någonting man bara skakar av sig och spelar nästa match tre dagar senare. Så att vi hoppas verkligen inte att det där slutar med någon längre konvalescens, men att Lindelöf mår bra. I övrigt så var det ju väldigt mycket som jag skrev i svepet. De stora elefanterna fick sina straffar, tog sina treer. Vi noterar också att Pierre-Emerick Aubameyang återigen var disciplinärt avstängd.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I Arsenal. Jävla kontraktsförlängning det blev ändå med Auba. Sen han satte den där kråkan på det senaste avtalet och gjorde en pampig release-video om att I'm a die legend i Arsenal. Att han ville liksom sälla sig till skaran av Tony Adams och Thierry Henry och riktigt liksom Arsenal högvilt. Så det har gjorts en del mål, absolut. Men Arsenal har ju resultatmässigt som klubb slitit rejält. Man har sjunkit bort från Champions League. Och Auba har ju, ja, men, både i sin roll som lagkapten men kanske framförallt som spelare. Han har ju sett väldigt, väldigt ointresserad ut. Och man kan ju i hans läge inte återigen dra på sig en disciplinär avstängning. Det handlade om att han kom tillbaka.
Ja, men jag läste nu David Ornstein här. Went to get mother from France. Returned later than expected. Confusion over COVID-19 test. Sent home from training ground. Told to stay away. Tattoo in London plus unrelated.
Det är så jävla fint att tatueringar fortfarande liksom är en negativ pusselbit. Ja. Så åkte han att tatuera sig. Oh, vilket svin. Vilken strulpelle.
Ja.
Men ja, om inte du har någonting att addera till Rafa Benitez på väg mot savannen-prognosen och eller någonting mer från Premier League, så kanske vi ska ta en bumper och komma tillbaka om i då realtid en dryg timme. För då har Champions Leagues åttondelsfinaler lottats. Jag ska åka och göra dem nu tillsammans med Olof Lund på Fyranhuset. För er så kommer det bara vara en kort bumper. Men sen så är vi alltså tillbaka med reaktioner på hur åttondelsfinalerna föll.
Jävla roligt avsnitt här, känner jag.
Ja. Och, men du hade ingenting du ville addera till Rafa Benitez eller?
Nej, men jag hörde ju Bojan och Jonas Olsson prata om Everton, situationen man har satt sig i. De tog upp siffror på liksom det man har spenderat, det stora sportsliga misslyckandet får man ändå säga med tanke på enorma summor.
Sportchefen och, liksom, lämnade här då?
Sportchefen lämnade och det kan ju inte vara kul att vara Everton-supporter, för man är ändå tillåtits att drömma med tanke på att man har gjort stora satsningar. Men jag tycker någonstans också att man har ju aldrig riktigt hittat en röd tråd i projektet. Det tycker jag är liksom det stora problemet ofta med klubbar som försöker ta sig upp. Att det blir någon spelare, storspelare här och någon storspelare där det känns bra, men man får inte ihop helheten.
Och Rafa Benitez, olika tränare också.
Ja, exakt.
Koeman och Ancelotti och det har varit Marco Silva och
känns
Benitez.
Som man liksom bara singlar in väldigt dyr personal in i klubben, slumpar in dyr personal. Så nej, det ser inte speciellt ljust ut för Everton. Men hej, nu sa du ju precis att Champions League ska lottas. Då kan vi inte stanna till vid Everton.
Nej, så är det. Vi hörs efter bumpen. Då har Champions Leagues åttondelsfinaler lottats. Så, vilken jävla lottning. För första gången i livet, kanske också den sista gången i livet, har man fått uppleva en lottning av UEFA som schabblades till.
Ja, och nu sitter man ju här och undrar om det ska bli omlottning, vad resultatet kommer bli eller konsekvenserna kommer bli. Vad heter han, tysken som...
Mikael Heselsvärt. Han ser vi inte igen. Han sänks i någon sjö utanför Neon.
Utanför Neon. Vilken jävla nervositet och vilka nerver det var på honom när han skulle ta andra bollar. Det var ett tillfälle när han stannade upp och tittade lite på skålen och tänkte att nu har han fått blackout. Alltså.
För er som inte såg lottningen och inte fattar vad vi pratar om, så hände det alltså precis att då Mikael Heselsvärt, lottningsgeneralen som flankerar Giorgio Marchetti och Pedro Pinto och den lottning eller finalambassadör som är med, den här gången var det Andrei Arshavin.
Ja, alltså svag prestation.
Sköt in Manchester United i skålen när Villarreals åttondelsfinalmotstånd skulle dras. Och i och med att de två kom från samma grupp så var ju det helt omöjligt att Villarreal skulle kunna få Manchester United. Och då drar ju givetvis Arshavin Manchester United-bollen, varpå Marchetti får ju liksom panik. This is not possible. Och så känner man bara av den oerhört tryckta stämningen och Heselsvärd står ju och skakar på huvudet.
Men jag undrar, det kanske inte är hans fel, utan den bollen skulle innehållit ett annat lag. Vilket lag var då det?
Jag tror, inte för att det gick att liksom spola tillbaka eller se några repriser.
Här hänger vi Heselsvärt, men han kanske inte har gjort någonting.
Det som sker är ju att Marchetti drog grupptvåorna. Mm. Och utifrån vilken grupptvåa Marchetti drog så samlar ju Heselsvärt in de möjliga motståndarna. Och
då, men han tror tog jag, väl från rätt skål?
Jag tror att han tog en... Alltså alla de lagen ligger uppdelade i varsina skålar. Mm. Så då, jag tror att han tog med sig en Manchester United-boll. Jag vet att Svanen skrev ju i WhatsApp här att saknades det då inte ett lag?
Du tror inte det?
Nej, utan jag tror bara att alltså, det var ett lag för mycket. Mm. Och det var Manchester United som så då klart Arshavin drar. Det blev Manchester City, sen så började det liksom dyka upp. Alltså, det var ju stor förvirring efter det. Om det var så här, blev det nu Villarreal Manchester City? För de skickade ut en grafik då.
Ja, men det kan ju bli fel, en grafisk gubbe som sitter och trycker fel. Alltså, det är inte, alltså, det är ju inte sanningen liksom, vad som skickas ut i grafiken. Jag menar, där har det blivit fel förr. Det är ju bara en person som sitter bakom rattarna.
Vi kan väl ta det rätt upp och ner bara. Atletico Madrid drog Bayern München. Tuffast tänkbara lottning för Atletico Madrid skulle jag säga, men Bayern München var ju nog inte speciellt nöjda med hur det här artade sig heller.
Chelsea kommer tvåa för Lille.
Jo, men nu tar vi en åttondel i taget här.
Jag säger bara att det fanns ju lättare lottar att få.
Tydlig favorit på Bayern München, men herregud, alltså, de regerande La Liga-mästarna kan ju absolut på 2 månader få träff på saker och ting och ha en riktigt bra dag på Wanda Metropolitano-kontoret. Bayern München var nog inte sådär jättenöjda. Benfica mot Real Madrid. Det är bra lottning för Real Madrid.
Vi pratar om Real Madrid hela det här avsnittet, höll jag på att säga. Alltså, den känns klar.
Och så blev det då Chelsea mot Lille. Den där 3-3-struten i Sankt Petersburg landade i åttondelsfinalen. Precis som vi misstänkte. Salzburg-Liverpool.
Ja.
Repris av det oerhört fartfyllda mötet från hösten 2019 med Haaland och Minamino och Jesse Marsch.
Har du plockat upp den i livesändningen? Det var snyggt.
Men det kan väl bara sluta på ett sätt, det va?
Ja, ja.
Inter-Ajax. Här är det ju sportsligt oerhört ovisst. För att även fast du och jag håller Inter väldigt högt för dagen och givetvis väldigt många andra också.
Så har vi sett Simone Inzaghi spela Europa-fotboll tidigare. Vi har sett honom med Lazio. Vi har sett honom förlora bortom mot Ludogorets och sådana jävla skitlag.
Framförallt så har vi väl sett Ajax prestera en otrolig fotboll den här hösten.
Ja, det är väl det som är liksom grunden till att man ser det här mötet som ovisst. Alltså jag tror jättestarkt på Ajax, men det är en tuff lott och inte ett bra lag. 50-50 nästan. Mm. Även om jag tror att oddsen kommer landa till Inters favör så att säga.
Och så har vi en ny modern Champions League-klassiker i repris då. PSG mot Manchester United. Det var ju miraklet i Paris som gjorde att Ole Gunnar Solskjær fick det där permanenta kontraktet. En så kallad pyrrusseger tog man där när Lukaku och Rashford och gänget löste avancemanget mot alla odds för 2,5 år sedan. Nu ställs man mot varandra igen. Det som däremot skiljer det här mötet mot dåtiden, det är ju att Lionel Messi nu återfinns i PSG och Cristiano Ronaldo är tillbaka i Manchester United. Det känns som att det här är sista gången. Det här är sista clashen vi får mellan Messi och Ronaldo.
Ja, det kan du mycket väl ha rätt i. Vad händer sen då? Alltså, det är för osannolikt att de ska mötas igen. Jag menar, båda ligger inte ner säsongen.
Nej, men oddsen är väl ändå på... Alltså, det måste väl ändå vara favorit på att man inte springer in i varandra igen. Ja, stjärnorna ska stå
förmodligen.
Rätt.
Absolut.
Det finns ju inte jättemånga säsonger
kvar att
rikta
på. Det kan vara sista gången.
Det kan vara sista gången vi får Messi mot Ronaldo. Men tydlig favorit PSG, eller?
Ja. Absolut.
Jag tänker att man med ögat och magkänslan den här hösten har börjat svänga hur bra PSG egentligen är. Ja, du har ju tagit heder och ära av Pochettino ett par gånger.
Ja, jag tänkte göra det igen. Men det finns ju fler ingredienser, precis som du är inne på. Alltså Pochettino som ryktat så starkt till Manchester United. Ska du möta Manchester United? Så att det är inte bara Messi och Ronaldo här.
Nej, och sen så har man ju då Rangnick med 2 månader till innanför västen. Hur mycket fason har han fått på laget? Minns vad som hände med Chelsea under Tuchel på 2 månader?
Ja, men det är inget klart möte, även om PSG såklart startar som stora favoriter. Framförallt så har de ju spelare som kan avgöra ett sånt här möte. Flera spelare som kan avgöra ett sånt här möte på egen hand. Och när det är 2 stycken torra möten, 90 minuter, så... Ja, jag håller alltid laget med flest avgörande spelare på planen som störst favoriter, så det måste ändå bli så.
I fjol så tog det slut för Pirlos Juventus mot Porto. I år så ska Allegris Juventus försöka ta sig an Sporting. Alltså, det är svårt för Juventus att
Juventus
dra en bättre lott.
Jag vet, men så här, Juventus och portugisiska lagen, det är något som
inte riktigt
stämmer.
Sporting direkt här.
Snudd på alltså. Sen ska ju Max Allegri också få lite mer fason på det här laget. Det kan ju mycket väl vara så att de kommer in i någon slags februariform där Sporting inte har en chans. Och Det kan vara så att de möter dem med Dusan Vlahovic på plan. Nu tror jag inte att det kommer hända, men de kommer värva i januari, det är jag säker på.
Men Sporting under Amorim och deras powerfotboll som går snabbt i djupet. Ja. Och alltså,
som Pedro sagt, González, Juventus och Portugal. Och,
alltså det, där finns det absolut komponenter som är på riktigt. Mm. Och så sista matchen då, Villarreal mot Manchester City. Även fast Villarreal i flertalet matcher den här hösten imponerar och har otroligt spännande spelare på en rad positioner, finns inte på kartan att City bränner här.
Nej.
Och således så skulle jag vilja summera en, i mitt tycke och i min smak, perfekt lottning. För att jag är ju inte som en del andra lagd åt liksom det romantiska outsiderhållet.
Att man gärna vill teamboyan.
Se. Ja, ja. Alltså det ska vara elefanter mot elefanter från kvartsfinal och framåt. Ja. Och det är verkligen en lottning. Så jag tycker Inter-Ajax är ovisst. Ja. Alltså verkligen.
Ja.
Och jag tycker
PSG United lite sådär, i och med att det, alltså jag blir inte riktigt klok på Pochettinos PSG, samtidigt som du säger att Ralf Rangnick kanske har fått ordning på det där laget om ett par månader. Det finns ju trots allt jävligt bra spelare, och det är ett Manchester United med CL-kungen i laget.
Tycker också att i just det mötet att hemma bortaplansspelet avgör mer än i andra möten. Alltså nu är det United som avslutar hemma på ett fullsatt Old Trafford med, som du säger, Cristiano Ronaldo som har avgjort Champions League-matcher varenda gång den här säsongen, känns det som, efter matchminut 88.
Och så på tal om ovisst, är det tomt Old Trafford man spelar på, då kanske det inte har lika stor betydelse med hemma borta.
Nej, men låt oss verkligen hoppas att det inte är tomt Old Trafford.
Jag säger det bara.
Lite risk för favoritfall då, i alla fall, för både PSG och Bayern München. Men jag tycker ju att vi spontant ska ha en kvartsfinalrunda med Bayern München, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Inter eller Ajax. Jag tar fan inte ställning där.
Nej.
PSG, Juventus och Manchester City.
Mm. Det blir fina kvartsfinaler. Och de lottas ju om, och där kan lag från samma länder
exakt, då försvinner alla möjliga begränsningar.
Det blir lättare att lotta för gubbarna.
Och då placeras man ju dessutom in på varsin sida av ett träd. Så då ser man liksom vinnaren från den här kvartsfinalen möter vinnaren från
spännande den här kvartsfinalen. Spännande ska bli att se vilka som står där nere i mars, är det väl det ska lottas.
Det kommer ju såklart inte vara
Messerschmitter.
Det kommer såklart inte vara Mikael Häschelsvärt.
Nej.
Han har vi sett för sista gången.
Jag gillar när folk härmar dialekter, men det bästa med dig och tyskan är att du härmar ingen dialekt, du försöker så gott du kan, och så blir det bara väldigt roligt.
Så är det. På tal om att härma dialekter, jag tänker att vi ska avsluta detta avsnitt med David Vukovic. Du vet Vukovic, som bevakar IFK Göteborg primärt.
Yep.
Han uppmärksammade alla som följer honom på Twitter och oss då att Leopold Wahlstedt, målvakt i Norge.
Mm.
Jävla oklart vilket lag han spelar i. Jag vet faktiskt inte vem Leopold Wahlstedt är.
Nej.
Han nöp en straff i helgen och berättar här om straffräddningen med en otrolig svorska. Mm. Alltså norska.
Det var ju det Per-Jarle Hegelund vägrade när han var i vår studio, för då kommer han få så många norrmän på sig som säger fan, han blivit en sån som har flyttat till Sverige och pratat svorska.
Ja.
Och det vill han verkligen inte vara.
Men vi lyssnar på Leopold Wahlstedts svorska här då.
Nej, jag syns den är villig. Väldigt villig. Jag tar bollen, han prövar att chippa, men så kommer ut, får bollen i bristet och så fortsätter jag igen. Vilket är naturligt, men han har allerede avslutat. Så jag syns det är, jag
syns
det är fel
dömstraff,
så det var
dejligt
att få rädda.
Halvkul, det är väl härlig avslutning.
Nej, men jag tyckte det var fint. Det var fint. Jag syns det var en fel dömstraff, så det var dejligt att rädda.
Ja,
Leopold Wahlstedt ser ut att spela i Odd.
Ja, okej. Okay. Härligt.
Underbart. Hörrni, det här var Måndagstutto. Tack för att ni lyssnar på vår lilla verksamhet. Vi hörs igen om några dagar. Det är Mittwoch i Tyskland.
Jawohl.
Det är full Premier League-omgång.
Vi
hoppas att Tottenham ska få spela fotboll igen.
Ja,
och sen så är det dessutom kvalretur på Örjansvall imorgon. Halmstad leder med 1-0 mot Jöggas och Granens Helsingborg.
Det finns mycket att prata om.
Verkligen.
Du går ut på Noin och Noin sig luftballong bara för att, eller? Det är väl härligt i måndag, Gugge?
Ripp Häschelsvärt. This is not possible.
This is not possible.
Vi säger rest in peace, Mikael Heselsvärt. Vi säger på återhörande. Nu ska jag dra upp till Hattudden och klicka igång Jul med Ernst. En av alla kvalitetsproduktioner man kan se via sitt konto på C-more. Har ni inget abonnemang på C-more, skaffa det så ses vi på söndag igen för årets sista Fotbollssöndag Europa.
Ja, det blir kul. Och sen så, du vet vad man ser fram emot.
Nya Bäck.
Nya Bäck.
Premiär juldag.
Och som en liten extra, som ett litet extra nummer, så kommer vi spela in ett Bäck-avsnitt.
Absolut.
Vill du säga något om det? Nej, det behöver inte göra. Det blir en överraskning.
Jag tror att vi ska bjuda in Anton Elin till det
avsnittet. Jag tror också det.
Ja. Dessutom är det Bachelorette-finalvecka idag på Simon. Hatar man inte.
Det kollar jag inte på, men absolut. Kör på det, Gugge.
Vi säger tack till alla som lyssnar återigen, och så hörs vi igen på torsdag.
Det gör vi.
Ciao,
tutti. Ciao, tutti.